utanför Järna i Sörmland. Det ligger på en höjd och nerifrån där jag parkerat ser det ut att ha hela den svarta vinterrymden som tak. Plejaderna flämtar till höger, men Karlavagnen gnistrar precis ovanför taket och visar vägen till den starkt lysande polstjärnan. För 50 år sedan hade poeten Harry Martinsson inspirerats att ge ut Aniara efter att i sin kikare ha studerat stjärnhimlen från familjens hus vid sjön Sillen, inte långt härifrån. Då hade han rätt sent i livet fått sina första barn, två döttrar. Och jag är på väg att träffa en av dem, Harriet, som jag har hört berätta om sin kände Nobelprisbelönade far på en bokmässa. Men vem är hon? Och hur mycket av sin pappa får man ha när man delar honom med hela världen?
Ja, alltså jag hade för mig var han ju min pappa. Jag kände honom från den sidan. Sen 1984 så bildade man ju Harry Martinsson-sällskapet nere i Jämshög. Och då var det ett stort symposium där med många Martinsson-kännare som kom och berättade sin bild av min pappa.
Det måste varit lustigt.
Och det var den gången var det faktiskt ganska, det var nästan obehagligt. För det var så nära efter hans död, och det var liksom att de på något vis, det var inte min bild av honom då. Och jag kände det nästan som att de klampade in på något sätt på mina domäner på något sätt. Det som var min pappa. Så att det var lite, alltså, dels var man glad över att det var så många som var intresserade av honom och kunde så mycket om honom. Men ändå så var det på något vis att det var inte min pappa på något sätt i alla fall. Det var en annan bild jag fick. Och att de hade på något sätt kanske lagt beslag på honom på något vis, kände jag ibland. Och men sen efterhand, eftersom åren gick, så gick det lättare, och då uppskattade jag det att jag hade fått så många andra sidor av honom ifrån andra människor. Och då började jag också kunna själv prata om honom på ett annat sätt.
Det här att vara dotter eller son till en så känd person, Nobelpristagare med mera. Det är inte så lätt, väl?
Nej, det var det inte, för att när man växte upp så, för det första var det här att mamma kunde säga så här att, ja, tänk nu på att de vet vem du är, så att du liksom uppför dig ordentligt och sådär. Och det kändes ju inte så roligt alltid. Och sen blev ju också kamrater och sådär, de blev också väldigt intresserade av min pappa och ville gärna komma hem och hälsa på. Då tänkte jag så här, jaha, är det mig de hälsar på eller är det min pappa de vill titta på? Och det var inte heller så roligt.
Du berättade när du gick i skola, du pendlade, du bodde till och med i Stockholm för att kunna gå på gymnasiet där.
Ja, vi hade ju ingen bil och jag kunde alltså inte komma till stationen och ta tåget för att komma till det närmaste gymnasiet, utan jag flyttade då tillbaka till där jag hade bott förut i Spånga till en kamrat och bodde i den familjen i 2 år. Och då när jag började gymnasiet så var jag så glad så länge lärarna inte visste vem jag var. För att jag tänkte då kommer de också börja prata om pappa, och då är det inte jag längre, då är det pappa de ska prata om. Och det tog ju inte så... Det tog något år innan svenskläraren kom på att jag var dotter till Harry Martinsson. Och då måste han ju naturligtvis fråga, eller be mig ställa frågor till pappa. Till exempel, vi kunde läsa en dikt och så sa han, kan du fråga din pappa hur han har tänkt här och vad han menar med det här och så. Ja, och jag gick ju hem då och frågade, och pappa, han blev inte så glad, för han sa att det här måste var och en själv få uppleva och känna. Det här ska inte jag tala om hur man ska tolka det här, utan det måste var och en få känna. Och det var lite svårt att komma tillbaka och säga sådana saker.
Fick springa emellan där?
Ja, liksom, fick springa emellan lite grann där. Och det kändes inte så bra.
Nej.
Och sen känner man ju också på något vis här, kraven på sig. Nu ska jag skriva uppsatser och jag är dotter till Harry Martinsson. Nu kommer man att förvänta sig att jag skriver fantastiska uppsatser. Och det gjorde jag väl inte. Jag skrev väl ganska normala uppsatser. Så att,
men det är ju helt omöjligt att inte få den jämförelsen.
Ja, det är klart.
Det är ju förödande.
Ja, måste ja det är klart. Så att jag kände mig... Det hade varit skönare att vara att de inte hade vetat om vem jag var under hela skoltiden, tror jag.
Ja. Och för ditt övriga liv då, gentemot kompisar och sånt där, att ha en så känd pappa, liksom, vad blir det av en själv?
Ja. Alltså, pappa var ju en sån stor... tog så stor plats på något vis i vår familj. Han var ju en viktig person och han var en kunnig person och han hade mycket utrymme och man fick nog ta lite för mycket hänsyn. Man fick lite för lite plats själv.
Mm. Var han liksom en närvarande pappa då? Var han en pappa i den där bästa meningen för er? Eller var hans upptag med annat?
Alltså jag vet inte vad en pappa i bästa meningen kanske vad är för någonting. Men han var ju otroligt snäll och omtänksam mot oss. Han ville oss bara väl och var väldigt ängslig för att det skulle hända oss någonting. Och när vi gav oss väg så någonstans så förmanade han oss mycket att vi skulle vara rädda om oss och försiktiga i trafiken. Och vi skulle vara, när vi var ute och rodde eller paddlade på sjön så skulle vi, ja, han förmanade oss alltid.
Ni var två väldigt efterlängtade barn.
Ja, det var vi.
Hans första, ja.
För han var ju 40 år när han fick sitt första barn. Så att han hade ju längtat efter barn. Så att han var ju förstås orolig för att någonting skulle hända oss.
Mm.
Och eftersom han aldrig hade haft... Eller inte aldrig, men under lång tid aldrig haft en riktig familj. Så var ju familjen väldigt viktig för honom att det skulle fungera. Och att
vill han ge er det han hade saknat själv?
Ja, det tror jag. Och jag menar, tryggheten hade vi där och två föräldrar som älskade oss... Det hade vi verkligen. Och han också... Han gav ju oss allt det där som han inte hade fått.
Vad kunde det vara?
Ja, till jul så var det ju mängder av leksaker. Och andra saker också. De där leksakerna som han inte hade fått. Tågbanor och liknande. Som han lekte med.
Ville ni ha det?
Nej, jag tror inte vi önskar oss det. Men det tyckte han var roligt och han ville vara med och leka just när det gällde tågbanor och sånt. Det fick vi till oss. Han hade också köpt en sån här ångmaskin som vi lekte med. Det var vansinnigt roligt att leka med en ångmaskin.
Med rödsprit var det där?
Ja, det var metatabletter.
Metatabletter.
Mm. Och som köt och med vissla och sådär. Va? Det tyckte han var jätteroligt, sådana saker.
Mm.
Så att han var ganska barnslig sådär med vissa saker. Han älskade också cirkus.
Uh-huh.
Och det var kanske för han aldrig hade fått gått på cirkus när han var liten, jag vet inte. Men han tyckte mycket om cirkus.
Och han passade på att ta igen en lite förlorad barn.
Han tog, ja, precis.
Ja, det hade varit lite kul.
Ja, precis. Sen köpte han ju dockor förstås. Mycket dockor, jag vet, massor av dockor med fina kläder. Och dockvagnar. Och, ja, vi fick så mycket saker så att det var så att man... Jag tänkte faktiskt ibland på julen att... Tänk om jag bara hade fått 10 paket och inte, som det kanske var, 30 paket. Det var alltså förfärligt vad han öste över oss saker.
Mm.
Och likaså när han åkte in till, vi bodde ju då ute i Gnesta, han åkte in till akademisammanträdena varje torsdag. Och alltid när han kom hem därifrån så hade han saker med sig.
Mm.
Han kunde köpa kläder åt oss, han kunde köpa smycken, han kunde köpa leksaker. Alltid hade han med sig någonting.
Varenda gång?
Ja.
Mm. Han hade ju själv inte haft någon pappa och mamman åkte ifrån väldigt tidigt när han var väldigt liten egentligen till Amerika.
Mm.
Så han kan ju inte ha haft någon förebild riktigt hur man är som pappa, va?
Nej. Jag tror, mamma hade han ju mera, för hon hade ju i alla fall levt... Han hade levt med mamman i åtminstone i 6 år. Men pappan var ju frånvarande under stor del av hans uppväxt. Så han hade ju ingen riktig bild av en far, tror jag.
Märkte du det?
Ja, han var lite... Han var lite tafatt, kan man säga. Han visste inte riktigt hur han skulle hantera oss på något vis. Han, Han var, det som jag sa, överbeskyddande. Sen så, han kunde komma och klappa oss på huvudet så där, och säga, lilla barn, hur har du det idag? Och så där. Och det var liksom inte den där, det var inte så att han kom liksom och kramade om oss jättemycket och lekte med oss på golvet och sånt. Det var inte så. Utan det var liksom en far som var lite på något vis avvaktande så där. Och inte riktigt visste hur han skulle kanske hantera oss alla gånger.
Ja, den här lusten att berätta har ju uppenbarligen gått i arv till dig. Vad kan man annars se för spår av honom i dig då?
Ja, jag vet inte, jag är lite lik honom. Jag har samma näsa till exempel.
Det stämmer, ja. Ögonen?
Ögonen, kanske också lite grann av ögonen. Men framförallt näsan. Och den näsan, den skämdes jag för så hemskt när jag växte upp. För den är lite krokig, den näsan. Mm. Det är en liten buckla på näsan. Och jag tyckte inte alls om det. Jag ville ha en sån här liten nät näsa eller en liten uppnäsa eller någonting. Men det var det ju inte. Jag sa, och pappa, han hörde ju det där att jag inte var så förtjust. Och då sa han så här, du ska vara stolt över din näsa. För det är en romersk näsa, sa han. Den är en fin näsa, du ska vara stolt över den.
Ja, just det. Du gillar att berätta och du gillar att påverka också. Och det gillar ju han, va? Han försökte påverka er.
Ja, precis.
Han gjorde det hela tiden.
Ja, det gjorde han ju. Och framförallt det här med att just naturen och att vara rädd om naturen, vara rädd om vår jord. Jag hörde faktiskt på radio häromdagen. Det var i samband med att de nu skulle skicka upp den här svenska astronauten och den här nya rymdfärden. Så pratade de om hur det hade varit då i början när de skickade upp de första kosmonauterna och astronauterna.
Det var på 50-talet?
Ja, det var i 57 tror jag. Den första Sputnik skickades upp. Mm. Och sen kom ju Gagarin så småningom och sådär. Och det var ju pappa väldigt fascinerad av. Men då var det de bad honom uttala sig om det här på ett program i Sveriges Radio. Och då sa han så här att det är ju fascinerande att man kan skicka upp människor i rymden. Men jag har inga stora förväntningar på att de kommer att hitta någonting speciellt intressant egentligen. Och jag hoppas att de kommer att upptäcka att vår jord är värd att bevara och värd att vara rädd om. Och det sa han alltså i slutet på 50-talet då. Och då hade han ju skrivit Aniara också.
Just det.
Och det var ju långt innan dess som han var orolig för naturen. Det kom väl redan med atombomben och sådana där saker.
Det var väl djupt insiktsfullt sagt.
Det var det.
Det är väl nästan det man... Den största upptäckten genom alla sådana här rymdturer, det är väl att vi är så unika. Jorden är så unik.
Precis.
Det finns inte någon motsvarighet.
Nej, i varje fall inte vad vi vet.
Nej.
I så fall kanske den finns väldigt långt bort.
Han hade ett sånt där kikare, teleskop av något slag som han visst upptäckte och det som födde inspirationen till Aniara.
Ja, han hade en sån där tubkikare och sen så att han det var ju en kväll i början på 50-talet som han fick syn på Andromeda nebulosan.
Ja.
I sin kikare och ropade ut mamma, det var sent på kvällen, och ropade ut mamma för att titta på den. Och den där nebulosan hade vi sen på en bild som fanns hemma alltid, kom ihåg, som han visade oss. Och det var väl då som han kanske kom på just, man säger det i alla fall, att han kom på att han skulle skriva Aniara. Jag tror att han hade den här Aniara i tankarna väldigt, väldigt tidigt.
Nu kommer det hålla länge än.
Mm. Ja, den är ju lika aktuell, eller kanske mer aktuell nu än vad då?
Och just nu? Ja,
nu är den väldigt aktuell.
En svensk upp i rymden just nu när vi sitter och pratar här.
Ja.
Men du har ju varit lärare. Jag räknar ut här att det kan bli 35 år snart.
Ja, faktiskt. Det är så.
Har det något att göra med din pappa då?
Ja, det indirekt kanske det har det, eller undermedvetet kanske det har det. För att pappa var ju så förtjust i sin skola.
Mm.
Han tyckte ju att när han var liten så gick han hem till skolan. De andra barnen gick hem från skolan, men han gick hem till skolan. För att det var en plats som han kände sig trygg på. Och han var uppskattad, så han var duktig. Han var en duktig elev. Så han blev ju uppskattad av sina lärare. Och han älskade sin folkskollärare Stav. Och honom berättade han ju mycket om. Och dels har han berättat om honom i Nästland Blomma, men också berättat om dem för oss. Med väldigt, väldigt mycket kärlek. Han talade alltid väl om skolan och hur viktig skolan var. Och vad Stav hade betytt för honom. Hur han berättade om världen för honom. Och det gjorde att man fick en väldigt fin bild av skolan. Att skolan var viktig. Och det tycker jag att skolan är väldigt viktig.
Mm, uppenbarligen, ja.
Ja. Och det kanske var därför jag blev lärare. Och så blev jag språklärare.
Franska och engelska.
Franska och engelska har jag nu, ja.
Men också svenska, ja, så jag har fått läsa en hel del och prata om svenskan och hur man skriver. Och...
Ja, precis. Och fått försöka få elever att vilja läsa böcker och tala om hur viktigt det är att läsa böcker. Både för språket och för att få upplevelser.
Skriva då, tycker du om att skriva?
Ja, jag kan väl skriva. Jag har väl skrivit lite grann sådär på, när jag har varit tvungen att göra det. Men jag gör inte det för att ge ut någonting. Skulle jag aldrig tänka på att göra. Aldrig.
Varför det?
Nej, det... Inte när man är pappas dotter, tror jag inte.
Du skulle aldrig komma ifrån
det? Nej, jag skulle inte komma ifrån att bli jämförd. Och det skulle jag inte... Jag skulle aldrig kunna leva upp till det. Och det skulle jag inte försöka konkurrera med heller. Däremot så var han ju väldigt mycket estet. Alltså han tyckte om vackra saker och vackra ting. Och det har jag nog alltid haft känsla för, att man ska ordna det vackert omkring sig. Och jag är väldigt noga med att det ska vara vackert omkring mig. Och det var han också. Han kunde gå omkring och flytta om saker i huset flera gånger för att hitta den rätta platsen för ett... något glas, någon keramik eller någonting. Och det lärde man sig väldigt, väldigt tidigt, att man skulle vad som var vackert och vad som inte var det.
När du berättar om Harry Martinsson och din pappa, så det mesta verkar ljust. Fina minnen. Vad ni gjorde tillsammans. Ni gjorde mycket tillsammans ändå. Och sånt som du har fått ärva och blivit stimulerad av, som har färgat av sig på dig. Men han var ju också en mycket skör människa. Och han for illa väldigt mycket mot slutet av sitt liv. Därför att det här Nobelpriset då debatterades ju och ifrågasattes. Och de gick väldigt hårt åt honom. Har det också färgat av sig på dig?
Det var ju en väldigt jobbig period då när Nobelpriset kom. För det första så var han var ju inte frisk då. Han var väldigt sjuklig och skör, som du säger. Och sen kom det här priset som han då tyckte var alldeles för sent. Han borde ha fått det. Skulle han haft det mycket tidigare, tyckte han. Kanske någon gång efter Aniara kom ut och så. Och nu blev det på något vis... Han ville egentligen inte ha det här priset. Det var en mycket jobbig tid. Och jag kommer ihåg att jag körde honom till den här presskonferensen på Nobelstiftelsen. Och det var inte roligt. Han var sjuk, han var bedrövad. Han tyckte de ställde väldigt märkliga frågor till honom. De frågade till och med... De frågade vad han skulle göra med pengarna och sådär, som han tyckte var ganska triviala saker. Och sen så ifrågasatte de då på något vis att de hade fått priset även på den här presskonferensen. Men då sa han någonting som jag tycker var väldigt starkt ändå. Han sa att har ni någon gång funderat på att kanske Eivin Jonsson och jag kan vara värda det här priset? Och det var rätt skönt att han gjorde det.
Mm. Det är väldigt få Nobelpristagare som har fått den frågan, tror jag. När de har svarat för pressen.
Ja.
Men det kanske är så i hemlandet.
Ja, det verkar som de inte... Och han var ju en otroligt generös människa själv och unnade verkligen andra både allt gott och välgång och berömmelse och allt sånt. Men så han hade nog lite svårt att förstå att man inte kunde unna dem det. Det tror jag. Så han blev väldigt bedrövad över det. Och han skrev ju, han gav ju inte ut någonting efter det. Utan han skrev ju fortfarande, men han gav ju inte ut någonting. Han ville inte ge ut någonting mer medan han levde. Utan det kom ju sen lite postumt.
Mm. Och han tog livet av sig. Och det är inte alls om du vill prata om.
Nej, det tycker jag inte är någonting att prata om egentligen. Det var väl bara en följd av allt. Inte bara det här med Nobelpriset, men också en följd av att han var sjuk. Han var väldigt sjuk.
Mm.
Så att vad som var vad, det kan jag inte... Det vill inte jag spekulera i.
Mm. Nej. Och du var inte... Hur gammal var du när han dog?
Ja, vad var jag? Jag var väl drygt 30.
Mm. Minns du vad du kände och...
Jag minns väldigt mycket eftersom jag var där varenda dag på sjukhuset. Jag pluggade samtidigt då. Jag gick på lärarhögskolan. Alltså jag hade gått på universitetet, gick på lärarhögskolan. Varenda dag efter så åkte jag upp till Karolinska och satt hos honom.
Gick du att begripa?
Alltså det... Nej, det, alltså jag på något sätt alltså kunde jag förstå att han... Vi hade ju sett honom att han hade mått väldigt dåligt under lång tid. Det hade jag ju sett. Och sen det här med Nobelpriset och ja, i kombination med hans sjukdom. Så, visserligen kom det liksom som en chock. För det var ju liksom ett... Han dog ju inte. Han låg ju alltså där i en månads tid. Jag åkte
så
dit.
Lång tid. Mm. Mm. Lång plåga egentligen då.
Mm.
Mm.
Så att det... Men det... Jag är väldigt glad att jag var där varenda dag och sånt. Det är jag väldigt glad över. Men det var en väldigt jobbig tid kan jag säga.
Mm. Hur mycket det kastade en stor så att säga, sorgestråk över allt som du minns av honom? Eller...
Ja, alltså, inte så mycket nu som du gjorde i början kanske. För nu kommer man ju liksom... När jag tänker på pappa nu, då tänker jag på hans glada skratt. Han hade ett fantastiskt skratt som lät mycket. Och han såg väldigt glad ut när han skrattade. Och allt det där... Det kommer mer och mer tillbaka. De här fina minnen och roliga minnen, de överväger ju efterhand. Direkt efter så var det ju mycket jobbiga saker. Men mer och mer så blir det de här roliga sakerna som man kommer ihåg. Som man vill komma ihåg, som man lyfter fram.
Mm.
Sen ibland kan man ju tänka att man kan bli ganska ledsen över hur han då blev behandlad. Att varför skulle han få ett sånt slut?
På vår hemsida www.sr.se presenteras programmen och du kan höra dem när du vill. Det går att mejla oss där eller skicka vanlig post under adressen Samtal pågår 701 80 Örebro.
Martin Dyveman samtalade med Harriet Martinsson.